det är lite som att den här stan är inte stor nog åt oss båda. Och då pratar jag om mig och Filip Wildenstam. Men som tur är så bor han vid Hammarbyhöjden som inte räknas till stan.
Jag tror det är precis så nu.
Jaha, välkommen Ludvig. Nu är vi här igen.
Tack.
Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jo, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det produceras av TradeVenue.se och klipps av Johan Olsson. Tjena Ludvig, Syding och Sundström här igen.
Tjena Micke, det är vi tillbaka.
Ja, riktigt, riktigt kul att se dig här i mitt lilla kontor.
Studion menar du väl?
Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om ekosystem, affärer och differentiering.
Och hur skiljer de sig åt? Det där lät som samma saker.
Det är egentligen samma sak, men det finns olika ord för det.
Mm. Förra gången så pratade vi om ekosystem, fast mer ur någon typ av personlig aspekt. I alla fall försökte jag dra det dit hela tiden.
Du försökte dra ett helhetsperspektiv liksom.
Ja, just det. Att sätta sig själv i ett sammanhang.
Mm, och lite olika sätt att göra det på. Och en grej som vi nämnde då, det var ju Porter's Five Forces. Och den affärsmodellen, den är rätt bra när det kommer till affärer. För att avgöra konkurrenskraftigheten. Eller hur svårt det är att... Hur konkurrensutsatt en viss del av en marknad är. Eller ett företag är. Det är ett exempel på, vad ska man säga, ekosystemstänk i affärsvärlden. Egentligen så är bara affärsvärlden och liksom ekonomin och företagande. Det är egentligen bara som en mikrokosm av evolutionen. Men vi har ju på något sätt kommit så långt bort ifrån det tänket att vi liksom lär oss på business school vad det handlar om.
Tittar man på just det där exemplet med Porter-modellen så kan man ju komma fram till att det där företaget, om det är för likt ett annat företag, då kan det bli lite trångt om utrymmet.
Jag skulle vilja dra ett bra citat här från Bruce Henderson som skapade den extremt stora, vad heter det, strategic management-firman, vad heter det?
Ja, management-konsulten.
Ja, han skapade Boston Consulting Group som är en av de absolut största sådana firmorna, management-konsultfirmorna.
Där har jag varit på massor med intervjuer.
Ja, hans citat i alla fall. Human beings may be at the top of the ecological chain, but we are still members of the ecological community. And this is why Darwin is probably a better guide to business competition than economists are.
Och vad vill du säga med det här?
Jag vill säga att alla som är intresserade av affärer och finans och entreprenörskap borde studera evolutionsteori och biologi och ekosystem minst lika mycket som de gör på att typ lära sig finansiella modeller.
Undrar om Darwin förstod det där med ekosystem och sin roll i det. För,
ja, det tror jag.
För när han var en av ganska många som sökte plats på den här expeditionen. Men det var ett antal andra som helt enkelt tackade nej. De ville inte åka på ett sånt här fånigt uppdrag. Och därmed så fick den lilla 22-årige sparven Darwin följa med istället.
Vad var det för upptäcktsfärd?
Jag kommer inte ihåg vad det var, men det slutade ju med Galapagosöarna. Jag vet inte varför de hamnade på Galapagosöarna, så noga har jag inte läst på. Men jag vet att någon av de här expeditionerna, fast det kanske var James Cook och upptäckten av Australien. Men ibland så vill de flaxa ut långt ut på havet för att kolla om det finns drakar där. Ibland vill man kolla en solförmörkelse eller något annat himlafenomen. Ibland så är det bara utforskning för utforskningens skull, se om man kan hitta några kryddor vid regnbågens slut. Men oavsett vad grunden för just den här expeditionen var, så var den i alla fall sån att det var många geologer som inte alls tyckte det verkade spännande eller intressant. Och då som sagt fick den lille fjanten Charles Darwin följa med istället.
Mm, ja, det är intressant att tänka på det där, för att fatta vad häftigt det måste varit så här, att veta att man kan åka på upptäcktsfärd och nästan veta att man kommer upptäcka någonting nytt. Och så här utforska nya världsdelar eller länder som typ inte folk vet om. Och veta att man kommer vara en pionjär och åka ut där och anteckna och ta med upptäckten hem så att säga. Typ som Columbus eller David Livingstone eller Darwin eller James Cook. Så här. Och vara en sån där upptäcktsresande. Och nu för tiden går inte det riktigt, för att allting är utforskat. Nu måste man istället syntetisera det som redan finns bättre. Eller om man är superintresserad av biologi, då finns det ju faktiskt jättemycket arter som inte är upptäckta.
Det finns rätt mycket volym under ytan på haven också att utforska. Och lite grann ovanför atmosfären.
Men du fattar vad jag menar, det var enklare förr i tiden.
Ja visst, vem som helst kunde sätta sig i en jolle i princip och ro ut i Atlanten.
Kanske inte riktigt, men utan att riskera sitt liv. Men du fattar vad jag menar, alltså, det var mentalt enkelt för dem att tänka att det finns många mysterier. Och jag kan lösa gåtan lite. Medan idag är det så här, okej, kolla på YouTube. Och så här, what is the secret of life? Så har du upp så här 10 idioter som har dumma svar här.
Kul grej förresten från Sapiens som vi diskuterade förra veckan också. Är att i den så uttrycker sig Harari som så att den kanske största grejen med den vetenskapliga revolutionen, det var att vi kom på att det finns saker vi inte vet. Alltså innan dess så hade man ju Bibeln och såna här saker som facit. Man visste redan allt. Det var paradigmet. Här finns ingen tillväxt, här finns ingen ny kunskap. Vi vet allting, det är bara att studera de gamla bibeltexterna riktigt, riktigt noga. Så står allt där.
Ja, det var nog en jäkligt stor grej. Och sen efter det så kom ju den vetenskapliga metoden. Och sen efter det så man hittade ett beprövat sätt att skapa innovationer på.
Förstå att ändra paradigmet från att vi vet allt till det gör vi inte alls det. Det finns saker att upptäcka.
Och det var ju till och med en riktigt farlig grej att säga. Så här, Copernicus och alla de där gamla, ja, vad ska man kalla dem? Contrarians.
Jag försöker föreställa mig vad som skulle kunna vara lika stort.
Galileo.
Det går förstås inte, men tänk dig att backa. Tänk dig att vi nu tror att det finns saker vi inte vet. Men tänk dig istället då att vi kommer till ett stopp så att snart blir det förhärskande paradigmet. Vi vet redan allt. Det skulle vara en rätt tuff omställning för oss som tror att det finns saker att upptäcka.
Jag tror inte att det är möjligt.
Nej, det tror inte jag heller, men jag försöker bara komma fram till någon punkt, en grej som är lika stor och lika omvälvande för oss som det måste ha varit för dem.
Internet.
Men det känns ändå som att det är ännu mycket större att gå från vi vet allt till vi vet inte alls allt.
Ja, men du har nog rätt där. Men jag tror ändå att faktum är att jag tror att de flesta personer tänker på en omedveten, alltså ja, det är fel benämning, men de känner på en omedveten nivå att allting redan finns. Så det är ingen poäng att ens försöka.
Ja, kanske det faktiskt. Man tror nog att det går att göra lite små framsteg hela tiden. Men att de är i grund och botten bara...
Jo, men att det är jag som ska genomföra dem.
Nej, men så här, jag tänker mig att folk tror nog att bilarna kommer bli lite mer bränslesnåla. Eller förut så trodde man att bilar skulle alltid gå lite snabbare. Och datorer kommer alltid bli lite snabbare. Men det kommer aldrig komma någon riktigt ny förändring.
Och särskilt att känna att man själv ska göra det.
Ja,
nej. Som att åka ut som en upptäcktsresande i en båt.
Ja, men det är ju någon liten 7-åring som går i skolan nu ska vara den som kommer med en jättestor förändring. Jag hoppar över till någonting annat. The human collective knows far more today than did the ancient bands. But at the individual level, ancient foragers were the most knowledgeable and skillful people in history. Det här står i Sapiens. Vad jag alltså just sa var att nu för tiden så vet vi sjukt mycket. Men går man ner på individnivå så har det aldrig funnits mer kompetenta personer än de här gamla jägare och samlarna.
Det där är en intressant trend och också en intressant spaning. Men så här, om man tänker så här, sen vetenskapliga metoder och industrialismen och allt det där, då har vi bara specialiserat oss och brytit ner saker hela tiden. Det har varit väldigt mycket den här aristoteliska tänket med så här att allting är kategorier och nu ska vi specialisera mer och nu så ska vi bryta ner det till sin absoluta minsta beståndsdel, bara bryta ner. Medans det har varit ganska lite synthesis. Det har varit ganska lite kombinerande. Typ som Napoleon eller Steve Jobs eller liknande. Det är ofta det där som entreprenörer är bra på. Att liksom sätta ihop många grejer. Vetenskapsmän kanske hittar en idé här och där som är väldigt specialiserade. Men helhetstänkare, de liksom kombinerar det. Men det där är intressant för att nu är de flesta personerna specialister på någonting. Medans i en grottmänniskostam liksom. Då visst, det fanns specialister. Vissa var kanske bättre på att plocka bär. Vissa var bättre på att slakta djur. Vissa var bättre på att ta av pälsarna och sånt där och göra mössor av det. Men sen andra, de allra flesta kunde ändå väldigt många saker som du säger där.
Ja, du var nog ändå tvungen att både kunna jaga och hugga till en flintyxa och ja, göra rätt mycket olika saker. Och den här specialiseringen som har skett nu under inte minst de senaste 100 åren, den gör också lättare och lättare att automatisera bort tjänster. Vi gör oss ju mer och mer till små, små kuggar i ett stort maskineri. Små, väldigt välspecificerade kuggar. Och de kommer bli ett lätt byte för robotarna.
Och inte bara det, utan det är också det med så här livskvalitet och allmän hur man upplever livet. För att om du är väldigt specialiserad, det finns vissa människor som är genetiskt anpassade för att vara väldigt bra specialister, men många personer är inte det. Däremot om man jämför med till exempel grottmänniskor som använder många delar av hjärnan och på daglig basis använder många av sina olika sinnes... vad heter det?
Fakulteter,
ja,
kanske?
Ja, exakt. Alltså, typ, de lyssnar mycket. De kollar i skogen. De är observanta på ett sätt som inte är i stadsmiljö. Många sådana där grejer som är skillnad från naturmiljön och stammen jämfört med nu. Så de använder sig för att spana liksom, av olika delar av hjärnan som inte vi använder oss av på samma sätt nu. Och det tror jag, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men jag tror det var mer njutsamt för många personer. Jo, men det finns en sån här, om vi går in på ämnet differentiering, varför det ens finns liksom. Jo, det är för att det, om du har två stycken specialister eller två personer som gör samma sak, då kan inte de två existera samtidigt inom samma nisch. Utan det måste vara någon skillnad. Annars kommer en av dem att vinna över den andra.
Är det här den så kallade gåsprincipen?
Mm. Det var ju en forskare som hette någonting med gås, hur det nu talas. Men han var i alla fall en duktig forskare. Och vad han gjorde var att han stoppade in olika så här små djur. Inte djur, men sådana här små celler. Vad heter det?
Encelliga organismer kanske.
Ja, han stoppade in sådana i sådana här olika flaskor som han testade med. Och så... ja, så stoppar han in dem och så märkte han att om du stoppar in två stycken av samma, då är det bara en av dem som överlever.
Det här påminner lite grann om Paulis exklusionsprincip. Det är ett kvantmekaniskt begrepp där två partiklar av en viss typ, fermioner, de definieras som att de har en viss typ av spin. Men i princip så är det väl helt enkelt fysiska partiklar. Till skillnad från typ ljus och sånt. Men fysiska partiklar kan inte manifesteras ur kvantfältet på samma ställe. Det är egentligen exakt samma sak. Du kan inte ha två likadana saker på samma ställe.
Det är så här intressanta universella principer som är anpassade på olika områden. Man kan ju inte säga att det är någon så här generell sanning som är så här huggen i sten. Men det är intressant att sådana observationer har gjorts på olika områden.
Det är lite som att den här stan är inte stor nog åt oss båda. Och då pratar jag om mig och Filip Wildenstam. Men som tur är så bor han ju vid Hammarbyhöjden som inte räknas till stan.
Jag tror det är precis så. Ja.
Det kan vara en bra minnesregel att tänka på. Syding och Wildenstam, inte i samma stad.
Ja, nej men det här går ju också att se på saken som från ett ekosystem. För att om du har för många av samma liksom art inom ekosystemet som håller på att livnära sig och äter samma djur eller växter, då kommer någon av de två vinna för att en av raserna gör det mer effektivt. Sen kommer den andra antingen bli tvungen att hitta ett nytt eller dö ut. Och det är lite liknande i affärer. Du måste differentiera dig eller dö.
Det finns rätt många exempel på låtsas differentiering. Det kan gälla allt från massa olika typer av tandkrämer på tandkrämshyllan till exempel olika webbhostingföretag som bara har olika logotyper men i grund och botten erbjuder exakt samma tjänst.
Ja, ja. Säkert spelföretag också, så typ free rolls och allt sånt där.
Ja, men alltså det finns ju hur mycket som helst av det här i detaljhandel eller konsumentprodukter. Så det är bara att titta sig omkring på hyllorna. Vilken kategori du än tittar på så finns det 5, 10, 15, 20 olika varianter av någonting som du egentligen inte kan se någon skillnad på. Mm. Och sen, menar, vad är det för skillnad på liksom, whitening crystals till super white toothpaste till the whitest you can get? Ja. Nej, jag vet inte. Men de försöker... jag vet inte ens om de försöker.
Jo, många försöker. Det är att de liksom lägger in, de vill skapa ett nytt segment där som ska uppfattas som att det är helt annorlunda. Men sen om du faktiskt kollar in ingredienserna så innehåller typ alla tandkrämer samma saker. Oavsett om det är Ica Basic eller om det är en dyr Colgate.
Men ibland så finns det pionjärer som gör någonting helt nytt. Till exempel när Isabella Löwengrip startade sin blogg, fejkade att hon var en lyxig shoppare på Östermalm. Och sen följde ett dussintal andra tjejer efter och försökte med olika typer av provocerande jag är ung tjej i stan-bloggar. Sen att Isabella har gått vidare och gjort mycket, mycket, mycket bättre grejer och utnyttjat kändisskapet till att starta massa företag, massa framgångsrika företag. Det är en annan historia, det får vi ta i framtiden. På ett liknande sätt så har vi PewDiePie som väl var först med genomtänkta men oerhört fåniga och expressiva kommentarer när han spelar datorspel. Och efter det, och han har blivit känd för att han har dragit in mycket pengar på det här, som den största YouTube-kanalen, va?
Mm.
Jag tror att han har flest prenumeranter av alla, kanske till och med dubbelt så många som tvåan.
Ja, det säger lite om två grejer egentligen. Stadiet som världen är i och hur stor den marknaden är, alltså hur många personer som växer upp som har internet och är förvirrade liksom.
Men poängen här var att sen är det massor med folk som följer efter och tror att det ska gå att göra i princip samma sak och få massa följare.
Ja, men det är säkert många som får det också, om det är ett stort ekosystem liksom.
Mm, men ändå lite farligt att försöka ockupera samma punkt i ekosystemet.
Ja, generellt sett är det ju inte en bra idé, men...
Eventuellt så kan det vara en bra språngbräda. Om man är tidig.
Ja, precis. Så här, det finns väl någon regel att så här, aldrig vara först som storföretag. Men att alltid försöka gå in som tvåa. Mm. Och sen försöka bli etta. Men bara liksom execution var snabb. Liksom.
Det uttrycks ju lite fånigt kan jag tycka ibland i termer av last mover advantage.
Men ändå försöka att få first mover advantage.
Ja, men som,
eller skalfördela liksom.
Jag tror vad det bygger på det är sådana företag som när Facebook vann över MySpace. Så det finns redan någon som har den här nischen och så gör du det bara på ett bättre sätt.
Mm. Men ofta är det väl så här, ofta är det väl ändå att vi låter dem gå in först, ta stora kostnader, sen försöker vi att reverse engineera deras inlärningskurva innan de når en exponentiell takt.
Mm. Bra uttryck. Det där till och med kan upphöjas till en stor och bra idé, någonting värt att hamra in.
Kanske vi ska göra ett avsnitt om det.
Ja, om det räcker till ett helt avsnitt. Annars så räcker det i alla fall som någonting att skriva upp, någonting att verkligen tänka efter. Att även om vi här har sagt, undvik att ockupera exakt samma nisch. Försök att differentiera dig, var inte en fuskdifferentiatör. Så finns det fortfarande en poäng av att om du är tidig och det är en tillräckligt stor och växande nisch, så haka på nummer ett och gör samma sak, fast snabbare och bättre. Och sen kanske du kan använda det som en språngbräda för att bli annorlunda.
På tal om det, vår podcast är ju ett hyfsat exempel på differentiering. Vi var först i Sverige med praktiska tips och relativt korta avsnitt. Däremot har vi inte försökt vinna, eller vad man ska säga, genom att vara de roligaste eller kändaste.
Jo då, vi försökte vara roligast och kändast. Menar, vilka skulle kunna tävla med oss? Såna här Alex och Sigge.
Nej, men ärligt talat så här, vi är inte lika underhållande som sån här typ Skvallerfias podd. Och vi är heller inte lika sköna som typ Olle och Rogers fyllebråkspodd.
Vilken podd är det? Är det inte den vi ska starta? Eller finns den?
Ja, vi ska starta några sådana poddar. Och ja, så ska vi fixa minst 200 000 nedladdningar i månaden. Så ska vi bygga ett litet ekosystem där.
Men är vi lika praktiska som Styrkelabbet?
Ja, det vet jag inte.
Nej, men å andra sidan så startade de efter oss. Väl, tror jag. Men vill man bli stor och grov så lyssnar man på Styrkelabbet.
Mm.
Vill man bara få riktigt, riktigt bra mentala verktyg så lyssnar man på oss.
Ja, men det här är ändå en rolig idé som borde drivas vidare. Så här, tänk dig, eller kanske ge bort till någon annan, att någon kanske som lyssnar gör det. Tänk dig att starta en... Alltså jag tror podcastmarknaden växer fortfarande ett tag. Och att det är fortfarande väldigt många platser som är oupptagna. Till exempel...
Men vad kallar du för? Roy och Rogers fyllebråk.
Ja.
Och den skulle gå ut på att programledarna letar upp folk som har varit i fyllebråk och intervjuar dem. Och så pratar de om sina sjuka erfarenheter på ett härligt och spexigt sätt. Och programledarna så här, driver på. Mm. Och varje vecka så är det nya case studies om vad de har gjort för tokigheter.
Kan man höra om folk som blir inspirerade att starta slagsmål på krogen?
Och sen skapar man ett ekosystem där det inte bara är fyllebråk, utan man hittar någon som gör nischen fyllebråk på utlandsresa.
Typ Lodispodden.
Lodispodden, ja, varför inte? Intervjua folk vid Observatorielunden varje vecka och höra hur landet ligger den veckan.
Ja, det här är ingenting som jag skulle lyssna på, men jag kan helt klart tänka mig att det skulle kunna få en publik.
En poddplattform som letar upp samhällets kanske mest vulgära, och då menar jag vulgära i bästa möjliga betydelse, olika företeelser. Hitta representanter som kan köra det här vecka efter vecka, och man hittar allting på samma plattform och på samma website.
Och sen säljer du till Schibsted för 300 miljoner.
Dollar. Det var det där sista som gjorde att jag tror någon nappade.
Ja.
Nej, okej, vi är inte roliga och vi är inte kända, men vi är praktiska, nästan lika praktiska som Styrkelabbet. Där har ni vår differentiering.
Men jag hade en intressant fundering här, och det är, om man tänker i form av ett ekosystem och jämför det med affärsvärlden, vad är då motsvarigheten till kolonier, typ som korallrev?
Hur tänker du nu?
Jag tänker mig, simpelt sagt, när du har en kombination av liknande saker, kanske liknande företag som går in i samma sak, som korallrev, liknande organismer som samarbetar i en slags stor symbios och lever tillsammans, skapar sitt egna ekosystem. Typ, jag kan tänka mig att typ industri- och maskinparker, det finns en anledning till att man vill ha många sådana på samma ställe. Trots att de konkurrerar med varandra så finns det andra sorters fördelar med att lägga många sådana tillsammans. Eller typ så här, den här beehive-effekten i Silicon Valley.
Är inte fördelarna med sådana kolonier just att det finns ett utbyte av idéer, metoder och modeller? Plus en hela tiden en ständigt närvarande konkurrensfaktor som gör att man tvingas bli lite bättre hela tiden. Vilket gör att alla i klustret blir mycket bättre än alla utanför klustren. Trots att man måste slåss mot tuffare konkurrenter.
Det låter bra. Det var nog den bästa tolkningen jag hört av den här BI-effekten. För innan då har jag bara hört att det är att du samlar ihop folk. Och att det ska vara lättare för företagen att anställa någon.
Jag tror att det framförallt handlar mer om små utbyten av information och modeller. Att det kan vara folk som träffas på kaféer och bara pratar om vad de gör för någonting. Så får man får så mycket input att det skapas mönster, och ur det så kommer ännu bättre idéer.
Men det är typ så här som startup-hubbar, eller vad heter det? När du lägger ihop så här accelerators, massa folk som vill...
Kulöser.
Ja, precis. Med entreprenörer.
Mm. För övrigt så kan man läsa om i Tim Harfords The Logic of Life. Där kan man läsa om varför städer är så effektiva och bland annat miljövänliga. Det har lite grann med de här beehive-effekterna att göra. Och samma saker som klustereffekterna i till exempel Hollywood eller Silicon Valley.
Hollywood, bra exempel.
Städer funkar på lite samma sätt.
Frågan är hur det går i framtiden, om du kommer bli extra specialiserat. Så att varje stad har sin egen lilla grej.
Ja, jag kommer inte ihåg var, men jag tror att jag har nog sett det scenariot i någon sci-fi-novell jag har läst.
Det här tåls att tänka över mer om så här, framtiden av städer och hur det kommer passa in i det stora ekosystemet av alla städer. När du väl har nog med pengar för att flytta vart du vill.
Jag känner så många linjer som spreadar ut nu. Alltså från att varje stad har en väldigt specifik typ av kompetens till att varje planet har en väldigt, väldigt specifik kompetens. Men också en annan alternativ linje där städer överhuvudtaget inte egentligen existerar på det sättet längre, utan det är bara virtuellt. Där den geografiska platsen inte spelar någon som helst roll längre, för att man träffas ändå bara i Second Life-liknande världar med sina avatarer.
Mm.
Inte alls spejsast loss från ursprungstankarna här idag.
Ja, men Singapore, de är ju som ett land, de är små. Och de har specialiserat sig väldigt mycket. Och det är för att Lee Kuan Yew gjorde ett jäkligt bra jobb med att tänka utifrån ekosystemsperspektiv och se vad gör de andra spelarna här i Asien. Jag ska göra någonting annorlunda. Och vi har inga naturresurser, men vi är hårt arbetande folk. Och vi ska se till att vara mest anpassningsbara och ha bäst affärsklimat för att importera entreprenörer. Så det var en väldigt unik idé. Det var ingen annan som gjorde det. Sen här maskinar de. Men Singapore är ändå unika med det. Frågan är om andra länder kommer göra samma sak. Eller om kanske nationstaterna på något sätt upphör.
Ska vi låta den frågan hänga i luften?
Okej.
Så vi är klara för den här veckan. Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Som produceras av TradeVenue.se och klipps av Johan Olsson. Hej, hej.